Ett av de här problemen är försurningen som illustreras på bild 26. Syran uppkommer genom utsläpp av svavelföreningar och kväveföreningar från värmeanläggningar, fabriker och bilar och genom vissa kväveutsläpp från jordbruket. Genom skorstenarna släpps det försurande svavlet ut högt upp i luftlagren, infångas av vattenångan där och sprids med vindarna. Sen faller det ner som surt regn eller snö och hamnar i mark, grundvatten och vattendrag. Syraregnet är skadligt för växter och djur, speciellt på kalkfattiga jordar som i Sverige. Men syran frigör också giftiga metaller, som tungmetaller och aluminium i jorden. Försurningen gör alltså vårt grundvatten både surare och giftigare.
I vissa delar av Centraleuropa har hela skogsområden dött. Men stora delar av barrskogen är skadad också här. Och mängder av sjöar behöver konstgjord hjälp för att överleva. Huvuddelen av svavelnedfallet i Sverige kommer från andra länder. Men vi exporterar också en hel del, närmast till Finland. Våra vetenskapliga, industriella och politiska insatser på området har ändå lett till internationella överenskommelser om att minska svavelutsläppen. Det är ett bra exempel på hur åtgärder i ett land kan driva på en gynnsam utveckling i andra länder.
Växthuseffekten illustreras på bild 27. Röken från all förbränning av olja och kol innehåller enorma mängder koldioxid som hamnar i atmosfären. Stora mängder koldioxid frigörs också när regnskogarna eldas upp. Metan, freon och många andra så kallade växthusgaser ökar också genom människans utsläpp. Alla gaserna fungerar sedan som glaset i ett växthus. Den kortvågiga instrålningen från solen har inte några problem att komma in, men de långvågiga strålarna från den uppvärmda jorden har svårare att komma ut. Det leder till en temperaturstegring på jorden. Haven utvidgas av värmen och så småningom kan polarisarna börja smälta.
Det kommer att leda till väldiga översvämningar inom några tiotal år om ingenting görs. Vi kan också få en förskjutning av klimatzonerna så att de inte längre stämmer med våra nuvarande jordbrukszoner. För att komma till rätta med växthuseffekten måste vi mycket starkt begränsa dagens förbränning av olja och kol och även förhindra skogsskövlingen.
Runt jorden, 2 mil upp i den så kallade stratosfären, finns ett skikt av en gas som kallas ozon. Titta på bild 28. Ozonskiktet skyddar jorden mot det starka ultravioletta ljuset från solen. Vissa organiska klorföreningar, främst freon, har förmågan att bryta ner ozonskiktet. Ozonet kan då inte längre skydda mot ultraviolett strålning, vilket är skadligt för ekosystemen och därmed oss själva. Bland annat kommer fler att få hudcancer.
Vi har en påtaglig tidsförskjutning av skadeverkningar när det gäller freon. Dels har vi läckaget från alla produkter som innehåller freon. Dels tar det lång tid för freonet att hamna ända upp i stratosfären sedan det väl kommit ut. Även om vi slutar totalt med produktionen kommer det att dröja cirka 15 år innan freonkoncentrationerna i stratosfären minskar. Vi har därför ingen tid att förspilla när det gäller avvecklingen av freon.
Ett annat problem är hushållningen med naturresurser. Det första exemplet ser du på bild 29 där utvinningen av fosfat ur gruvor används för produktion av konstgödsel. Det är idag bara några enstaka storskaliga jordbruk i världen som återanvänder fosfat vid gödsling genom så kallade slutna odlingssystem.
I det moderna jordbruket är det vanligare att förslösa fosfatet som är ett livsnödvändigt mineral och sen fylla på med nytt fosfat från gruvorna. Om ingenting görs kommer det inom cirka 300 år inte att finnas något fosfat kvar i gruvorna. Det blir fler och fler människor på jorden och fosfat kan inte ersättas av något annat mineral. Därför måste vi börja spara på denna naturresurs.
Kartan på bild 30 visar områden i världen där jordarna förstörts på olika sätt. I de flesta av dessa områden breder öknar ut sig istället. Genom boskap som hålls på felaktigt sätt och skogsavverkning utan återplantering avverkas växtligheten. Rötterna kan då inte längre binda jorden som blåser eller spolas ner i floderna och rinner ut som slam i världshaven. Det och att man aktivt lägger ner jordbruk i många länder, bland annat i Sverige, leder till att världens sammanlagda jordbruksareal minskar.
Men allt fler människor svälter. Och Sverige har mycket goda förutsättningar att odla ogiftiga grönsaker och spannmål. Sån föda kommer med största sannolikhet att bli en lyxvara på jorden inom kort. Det är ett exempel på kortsiktig planering att i ett sånt läge lägga hus och bilvägar på odlingsbar mark. Vad vi gör med våra åkrar är allas ansvar och borde regleras i en modern miljölag.
Det mest omfattande exemplet på skövling av naturresurser är avverkningen av regnskogarna, som illustreras på bild 31. På 20 år har hälften av jordens regnskogar förstörts. Skövlingen medför jorderosion och koldioxiden i atmosfären ökar. Men i de enorma arealer skog som avverkas varje år försvinner dessutom för alltid hela ekosystem med alla de djur och växter som levt där i hundratusentals år.
4/5 av jordens alla växt- och djurarter lever i de tropiska regnskogarna. Om skogsskövlingen får fortsätta kommer upp emot 1 miljon arter att ha utrotats före sekelskiftet. Men detta kan inte få fortgå. Regnskogarna är en naturresurs som har stor betydelse för livet, inte bara i de länder där skogarna ligger. Vi måste stödja de här länderna såväl ekonomiskt som kunskapsmässigt. I längden kommer det att betala sig, också för oss.
Under årmiljarderna har artrikedomen blivit mycket stor. På grund av skogsskövlingen, men också på grund av valfångsten och annan rovdrift, är stora delar av jordens växt- och djurbestånd utrotningshotade. Bild 32 illustrerar det. Också i Sverige är många djur och växter utrotningshotade. På grund av vår moderna skogsavverkning och på grund av dikningen för att torka ut våtmarker. Att tusentals och åter tusentals arter redan utrotats på vår jord är illa nog. Men det innebär också att de återstående får svårare att klara framtiden. Vi är själva beroende av djuren och växterna och har en gång kunnat uppstå för att de fanns. Det är därför en livförsäkring att nu vara rädd om dem.
Få miljöproblem har diskuterats lika mycket som kärnkraften, som illustreras på bild 33. Det beror inte på oenighet om miljöriskerna i form av kärnkraftsolyckor och avfallshantering. Det är alldeles klart att sådana risker finns och att kärnkraften bör avvecklas på sikt om den inte kan göras säkrare. Det billigaste alternativet till kärnkraft är förbränning av olja och kol. Men också den måste skäras ner kraftigt på grund av försurningen och växthuseffekten.
Hur kan vi då komma ur detta dilemma? Ja, den första åtgärden är självklar. Att spara energi på alla sätt vi kan. Industrin kan fortsätta att utveckla effektivare och energisnålare teknik. Att byta ut kol och olja mot gas minskar också utsläppen av koldioxid. Men vi måste främst fortsätta att utveckla sådana energikällor som inte ger några koldioxidutsläpp alls, det vill säga vatten, sol och vindkraft. Att elda ved och annat biobränsle ökar inte heller växthuseffekten om vi bara låter lika mycket skog växa upp som vi bränner ner.
Vad mera kan och måste vi då göra? Bild 34 inleder den sista delen av programmet. Den handlar om en ny verklighetsuppfattning. Vi har idag både resurser och teknik att leva i enlighet med naturen. Kan vi mot den bakgrunden verkligen ta våra barn på armen och säga till dem: mamma och pappa har inte råd att spara naturen åt dig. Det går inte på grund av lönehöjningarna. Ska vi verkligen lämna efter oss en miljö där havet är förgiftat, sjöarna inte går att bada i, grundvattnet inte går att dricka och där fiskar från ännu fler sjöar inte går att äta? Ska de ärva en miljö som ger dem ökade problem med cancer, allergier och andra sjukdomar? Ska vi plundra deras lager av naturtillgångar istället för att använda dem efter naturens bärkraft? Sverige har av tekniska och ekonomiska skäl särskilt goda förutsättningar att ta en tätplats när det gäller miljövård. Samtidigt är vi kända för att älska vår natur. Om inte vi tar det viktiga steget, vem gör det då?
Företaget Nobel Industrier syns på bild 35. Man uppmärksammade att några arbetare hade fått levercancer och att detta kunde sättas i samband med för höga halter av en cancerframkallande förening som heter vinylklorid. En analys av situationen visade att man inte hade råd att skära ner halterna av vinylklorid. Man pekade på nedläggningshot och permitteringar. Men när kraven på lägre halter blev tvingande visade det sig att problemen trots allt gick att lösa. Och så är det ofta. Det här är bara ett av många liknande fall.
Bild 36 visar de viktigaste skälen till att det ofta går trögt med besluten. I flertalet fall finns redan metoderna för en miljövänlig industri, men de slösaktiga och giftiga metoderna är i regel billigare att använda på kort sikt. Nu är våra politiker, näringsidkare och övriga beslutsfattare säkert lika oroade över miljöförstöringen som alla andra. De handlar också mjölk, kött och fisk till sina barn. Men oron kommer ibland i konflikt med vårt arbete. Om vi vill vara framgångsrika måste vi rätta oss efter reglerna på arbetet, exempelvis företagets policy eller partiprogrammet. Hur fungerar vi då psykologiskt i den här konfliktsituationen?
Likt mannen på bild 37 fortsätter man på den inslagna vägen. Dels gynnar det kanske den personliga karriären eftersom man slipper ta obekväma beslut. Dels kan de obekväma besluten kännas utan mening, som en droppe i havet. Man känner sig som tumme liten. Varför skulle vårt företag bli miljövänligare när många andra är värre än vi? Hela länder lider också av tumme liten-attityden. Ska verkligen lilla Sverige betala för ett renare Östersjön när andra stater kanske inte följer efter? Tumme liten-attityden påverkar oss också som privatpersoner. Det skulle kännas fåfängt att betala extra för en bil med katalysator om man vore ensam om att ha en sån bil. Men här ligger också lösningen på problemet. Om alla måste ha katalysator betalar vi gärna merkostnaden eftersom det då får effekt. Det är just den erfarenhet vi måste använda oss av också när det gäller de andra stora naturvårdsproblemen. En kraftfull nationell satsning på alla miljöproblemen och en modern svensk miljölagstiftning är förutsättningarna för att vi ska kunna reda upp våra inhemska problem. Och det ökar samtidigt vår trovärdighet utomlands. Detta är enda vägen ut ur tummeliten-attityden.
Nu säger man inte gärna högt när andra hör på. Om alla andra levde miljövänligt så skulle jag minsann också göra det. Det verkar omoraliskt. Istället tillgriper man en kombination av önsketänkande och krav på fullständiga bevis. Man kan skönmåla dagens hotbild på det sätt som illustreras på bild 38. Det är nog överdrivet det där med miljöriskerna. Nog tycker jag det verkar renare i vattnet än för några år sedan. Och förresten kan vi väl inte fatta beslut om så här dyra investeringar. Det fattas ju 100-procentiga bevis i just den här frågan.
Det här med krav på 100-procentiga bevis är en mycket viktig fråga som bild 39 tar upp. Man ska kunna fatta beslut om begränsning av miljöfarliga ämnen redan innan det finns fullständiga bevis. Annars kan det bli för sent. Nästan alla andra samhällsbeslut fattas i själva verket utan 100-procentiga bevis. Det måste bli en självklarhet också när det gäller avgörande livsfrågor. Vi har ju insikt om fördröjningen av kunskaper och vi känner regeln om de naturliga halterna. Att inte vidta en åtgärd för naturen innebär för övrigt också ett beslut. Hur stora är beviskraven på sådana beslut?
Bild 40 tar upp en annan viktig åtgärd, att avliva myten att det är dyrt att ta hänsyn till naturen. Det är precis tvärtom på sikt, eftersom vi alla lever av naturen. Så länge vi konsumerar ändliga tillgångar som malm och olja och låter dem bli sopor blir vi alltså fattigare, samtidigt som vi får det giftigare.
Det här kan ingen forskning eller nya synpunkter ändra på eftersom det följer av våra naturlagar. Det finns redan flera metoder för renare teknik samt återanvändning utarbetade. Att gå över till sån teknik är dyrare på kort sikt men kommer att ge ett försprång i framtiden när kraven på miljövård blivit ännu akutare. Miljövård och naturhushållning är livsnödvändiga investeringar för våra barn och för Sverige i den internationella konkurrensen.
Vi måste i Sverige ha en nationell målsättning för sån miljövård som rör nationella och globala problem. Det symboliseras av den välordnade båten på bild 41. Vi måste definiera tillåtna halter och tidsgränser för åtgärderna. Och vi behöver en modern miljölag för att förverkliga målen.
Det innebär bland annat att ansvaret när det gäller frågor som rör alla och frågor som rör framtida generationer inte får vila på våra kommuner. Kommunerna lider av tummeliten-attityden och har heller inte alltid kunskaperna att handskas med nationella och globala miljöproblem. Vår nationella målsättning måste godkännas utifrån ekologisk kunskap i första hand och utifrån politiska skäl i andra hand.
Att tänka på naturen också till vardags, som på bild 42, bidrar direkt till miljövården. Men det påskyndar också de sunda besluten i politiken och näringslivet. Returglas, oblekt papper och kvicksilverfria batterier är exempel på mindre miljöfarliga alternativ. Man kan också undvika engångsplast och man kan spara energi på många sätt. Slutligen kan man göra en stor insats genom att stödja någon av organisationerna som aktivt verkar för naturen.
Bild 43 illustrerar en högst möjlig framtid om bara tillräckligt många av oss är beredda att ta till oss den nya världsbild som håller på att växa fram. Många dynamiska forskare, industrimän och politiker vågar redan investera långsiktigt. Man är i full gång med att utveckla alternativa metoder som gör miljögifter onödiga, som höjer precisionen i industrin och som utnyttjar principen om återanvändning. Vi måste hjälpa och stödja all sån verksamhet. Kanske är en av våra uppgifter att för en period offra en del av vårt materiella överflöd för att ge våra barn bättre ekonomi, livskvalitet och sysselsättning. Vad är det annars för rikedom vi strävar efter? Om vi till slut befinner oss på en gigantisk giftig soptipp. Biologin följer inga andra lagar än sina egna. Våra barns och kommande generationers liv är beroende av att vi följer dessa lagar. Vi är nu framme vid den sista bilden. En enda cell är ett kosmos av livsprocesser. Och i en fungerande, tänkande och kännande varelse samverkar tusentals miljarder celler. Sprången i arternas utveckling har varit så stora och livets mångfald är så ofantlig att det hela är ofattbart. Därför är och förblir livet ett mirakel, en underbar gåta. Nu har vi blivit ett hot mot oss själva. I det läget är det lika farligt att tro att specialisterna ordnar nog upp det här som att vi går nog mot domedagen vad vi än gör. Det är inte så att det finns onda människor som vill förstöra naturen och goda som försvarar den. De onda och goda möjligheterna lever i oss alla. Och det vi alla behöver, mer än något annat, är att få en värdigare och meningsfullare verklighetssyn. En verklighet som innefattar allt liv på jorden, som vi bara är en del av och som vi dessutom är beroende av. Vi ärvde inte jorden av våra föräldrar. Vi har ju lånat den av våra barn. Alla har vi lånat den. Och alla ska vi lämna tillbaka den.